Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Martin är hiphopproducent.
Va?
Ja, så vi står och snackar syntar och grejer här.
Nej, men jag var ju framförallt, kom ju framförallt från DJ-hållet. Liksom. Men det är ju 90-tal vi pratar om.
Jävlar!
Och SP-12, det är classic shit.
Ja, det är ju en underbar maskin. Den hade ju typ 11 eller 12 sekunders samplingstid totalt. Så man fick ju det var ju finlir när man skulle välja.
Ja, men det är intressant. Det är därför alla så här klassiska hiphoplåtar när man har samples, det är bara korta snuttar, för att du kunde inte spela in mer. Du var sjukt begränsad, så du kunde spela in några sekunder av någon så här gammal soul vinylskiva och så var du tvungen att typ, jag vet inte, få den att gå snabbare eller långsammare, ja, eller kunde twista.
När du samplade så spelade du in det på maxhastigheten från skivspelaren och sen så saktade du ner det i samplen sen, så sparade du ju tid.
Ah, fan, det är sant. Ja. Jävlar. Han var stor i Japan.
Alltså, känner du till honom?
Nej, jag hade ingen aning.
Nej, men det var ju så, liksom, du vet, så här, nu har det gått jättelång tid och liksom, var man aktiv då, liksom, under några år kanske som mest aktiv. Så liksom, det är ju bara en liten blipp i historien, eller hur? Det är ju ingen som minns.
Och hur gick det från det här till Ryssland då?
Nej, men det här var ju, jag var ju övre tonåren. Aha. Typ tidiga 20 och sådär. Så att då hade man ju liksom en annan typ av livsstil. Sen började jag ju doktorera på Handelshögskolan. Och då liksom mer och mer så blev jag mer bara en konsument av musik.
Mm. Liksom. Får bara ställa en fråga. När du var den här DJ, levde du också en sån här osund sexuell... Alltså att du hade en osund sex... Alltså osund, att du var...
Vad är det
som inte osund? Ansvarig. Att du tog bara ansvar för dig själv.
Vad menar du för det?
Alltså man brukar ju fråga så här, var det osunt med alkohol? Man hoppar inte på sex på en gång.
Vad menar du med det?
Jag menar som DJ, att man reste runt, man var känd, man var populär, man var i Japan, man testade det ena och det andra. Jag tror och hade väldigt mycket sexuella relationer.
Det verkar vara en tonårsfantasi som du har haft.
Nej, det var ju snarare Ashkan som berättade hur populär han var när han var när han var DJ. Nu anspelar inte att du har gjort någonting. Jag vet bara att du var populär. Du berättade för mig när du gick i Uppsala studentkår, så var ju du, ansåg ju de att du var en för detta DJ-stjärna och att du var populär.
Alltså, de ansåg inte jag var det.
Du var det. Ja. Men... Martin, var det samma sak för dig sen när du började studera?
Det ligger så långt tillbaka i tiden. Jag vill inte sitta här och slå liksom blå dunster i folks ögon.
Är du gift idag, Martin?
Absolut. Ja. Jag var inte så där otroligt extrovert faktiskt. Jag var mer den här lite kanske hemliga personen som lite liksom bara gjorde sin grej och inte liksom, jag menar, jag försökte inte vara inne eller så.
Var du en introvert DJ?
Ja, men alltså jag blev typ, alltså ju djupare, alltså det här var en sån här paradox för mig, för att jag började DJ typ ganska tidigt, för att på 90-talet fortfarande så var det inte så himla noga i Stockholms klubbliv. Alltså om du var typ 15 eller 25. Du kom in på ställen. Om det var mer så här, liksom, att du var med i ett gäng, att du kände folk, att du var intresserad, att liksom dörrvakter som, alltså det var liksom inte så hårt på den tiden. Ja, så jag kom in i det där ganska tidigt och började liksom få lite spelningar och sådär. Och liksom från den åldern då, 15-16, och blev ganska aktiv och sådär. Och jag hade ju plugget samtidigt med det som jag försökte sköta så gott jag kunde. Men sen ju djupare jag upplevde att jag själv gick in i musiken, alltså typ från så här hiphop som typ var den som var ny till kanske äldre, sökte mig tillbaka till rötter, liksom kanske funk, jazz, liksom soul. Och jag var ju liksom, jag reste ju redan mycket i Östeuropa, så jag samlade på så östeuropeisk, polsk, sovjetisk jazz och funk och så här. Och så började jag ju spela sånt då, för jag tyckte liksom, fan det här är ju hur djupt som helst. Mm. Liksom.
Giggade så, du i Östeuropa?
Nej, men i Stockholm då. Okay. Ja, men då upptäckte jag för mig själv då att liksom ju liksom djupare jag tyckte att jag gick in i någonting, desto smalare blev de som, den gruppen som typ var intresserad av det jag gjorde. För jag blev liksom, jag gick in så på djupet liksom. Mm. Så jag var ingen så här kommersiell, jag hade liksom inga kommersiella pretensioner eller någonting. Så det var ganska lätt för mig att också sen bara gå vidare och se musik som ett intresse. Det var ingenting jag ville leva. Jag hade aldrig någon ambition att leva på musiken.
Mm.
Så jag tyckte det var roligare att liksom bara experimentera.
Fan, det är jävligt lika. Vi börjar med musik och sen doktorera. Jag är också doktor, men du kan kalla mig Ashkan.
Vilket ämne då?
Kemi.
Ja, wow.
Sen höll jag på med trance. Men det här berättade en kompis till mig. Mm. För jag har också fått den här frågan. Du är ganska introvert. Hur kan du vara introvert DJ och stå framför folk? När du står framför flera tusen pers, du är inte i ett socialt sammanhang då.
Nej.
Du är liksom chef över någon jävla, typ präst över någon kyrka. Det är din scen. Så du behöver inte bry dig om vad folk tycker om dig. För du står där uppe.
Men är det inte ett samspel mellan dig och publiken?
Det är ett samspel. Publiken är en enhet. Så det är mycket värre att vara på en så här mingelparty med 30 pers. Där man ska gå och presentera sig själv. Och ha någon jävla IRL LinkedIn.
Fan, liksom. Det är en mardröm.
Ja, jag hatar det.
Men jag vet inte om det är samma sak med stand-up. Stand-up har lite annorlunda. Man är mycket mer beroende av publiken. Kommer du ihåg när till exempel Tim Dillon berättade om att han är bombad i Finland?
Ja, just det.
Ja, så det kan inte vara kul om du står där och publiken inte skrattar alls, till
Nej,
exempel.
Det är sant. Mm. Men om det inte går som du tänkt dig, då blir du ju medveten om att det här är ju människor. Det här är inte någon så här magisk stor enhet.
Nej, en folkmassa. Alltså, det är ju inte kul. Alltså. Och man kunde hamna i väldigt så här konstiga. Det blev ju väldigt apart om man gick på till exempel som DJ efter en annan DJ som hade kört ett väldigt så här glättigt sätt. Som var typ som väldigt publiktillvänt.
Mm.
Typ med de senaste hitsen, whatever det var liksom då. Jag minns inte ens vad de heter liksom. Men typ, jag vet inte, Destiny's Child liksom. Och så går du på efter det och bara men fan, jag grävde just fram den här så här repiga liksom polsk-kubanska liksom funk liksom grejen och lyssna på trummorna liksom, och folk blev ju då kunde ju folk bli förbannade. Men det var också så här, det vände där kring millennieskiftet. Alltså så här, på 90-talet var det mer experiment. Alltså jag upplever 90-talet som mer så här experimentellt, att folk var mer intresserade. Jag såg ju vissa skivorna där till exempel i din hylla här borta.
Det är faktiskt inte min.
Ah, okay.
Det är en annan som sitter i det här huset.
Ja. Ja. Men liksom, alltså jag kände, det är ju också någon som köpte skivor på 90-talet. Jag känner, ja, och liksom, och det är ju, man ser ju det, jag känner igen dem, jag har ju vissa av dem själv. Så det här, att liksom bara tillåta sig själv att bli liksom, att lyssna på någonting som är liksom annorlunda och som är liksom lite, till och med kanske lite svärta eller liksom är till och med kanske bara så konstigt, som inte är dansant ens. Alltså jag tycker det är rätt, för mig var det en intressant epok, att det var mer experimentellt. Sen blev det ju mer kommersiellt, framförallt hiphopen blev ju mer och mer kommersiell.
Ja.
Och sen så, nu känner jag inte igen den längre. Nu vet jag inte, alltså nu har jag ingen kontakt med det alls.
Vad växte du upp med för hiphop?
Alltså det jag kom in på var typ, alltså det, växa upp med det är också så här svårt, det är också så här, nu det låter som så här efterhandskonstruktion,
för
man, du vet ju hur det är när man är så här 13, 14, 15, man upptäcker ju allt på en och samma gång. Man absorberar ju allt liksom. Så ena dagen är det så här, MTV körde när jag var 12, så minns jag typ så här.
Yo, MTV Raps.
Ja, det minns jag, men jag minns också sen när typ att de breakade Nirvana. Och jag bara, vad är det här? Liksom. Jag har aldrig hört något liknande. Fan, det här var ju, då var det ju, då, sen, men sen från 14-15 så blev jag lite mer så här, okej, men jag gillar typ framförallt det här. Och det var en grupp till exempel, men det var också så här redan då att så här, ja, men, typ så här, ja visst, så här, då hade så här, hela Digging in the Crates, så DITC-grejen med så här, Showbiz and AG, Fat Joe, alltså alla dem, Gangstar, Main Source, KMD, en grupp som, ni, som inte kanske var så känd, men
KMD blev ju Mad Villain.
MF Doom.
MF Doom. Har ni sett MF Doom? Det är han som går runt, han har en mask.
Ja, han
och hans identitet. Ja, han är ju borta. Ja. För han, de hade ett band som hette KMD som var så här, jätteglad hiphop. Sen ja, blev fast, hans, ja. Ja, men hyfsat jämfört med Mad Villain. Men sen blev hans bror överkörd.
Ja, han dog, ja.
Och då blev han, ja, men han fick dark. Någon så här, ja, jättedark. Så han, han är någon så här Marvel-karaktär, typ. Påhittad Marvel-karaktär. Ja. Ingen vet hans identitet.
Men Martin, jag får fråga en sak. Var det så att du upptäckte olika musik själv? För jag, om jag tänker på hur jag växte upp så var jag... Det var väldigt mycket grupptryck, vad andra tyckte om. När jag började skolan så gillade jag, kom till Sverige precis, jag hade upptäckt Michael Jackson.
Ja.
Men alla killar tyckte att det var bögigt att lyssna på Michael Jackson.
Ja.
Så alla lyssnade på Nirvana, Iron Maiden, Metallica. Och så kommer jag och lyssnar på Michael Jackson. Hur var det? Var, eller körde du ditt eget race?
Ja, jag körde mitt eget race nog. Det gjorde jag. Jag gick i en skola här i stan och det fanns en skivaffär på Malmskillnadsgatan då på den tiden som hette Disk. Och jag började praoa där när jag var 14. Det var två skitsofta DJs som hade den då. Och de var typ residents på olika klubbar i Stockholm då. Gamla Gino till exempel, jag vet inte om ni har hört talas om den. Det är någon så här Östermalms skittråkig affär på Birgialsgatan. Säljer massa tingeltangel.
Vadå, var det en klubb där? Alltså?
Ja. Huh. Där i, vid Tunnelgatan, du vet, på hörnet. När man kommer ut mot Birgialsgatan. Det var en jättebra klubb. Typ, jag såg Tricky där.
Shit.
Han var förband till PJ Harvey 94.
Jävlar.
Vem är Tricky?
Tricky var en del av Massive Attack. En sån okay. Bristol-grupp. Ja. Och han, nu såg jag att han kommer tillbaka.
Jävlar.
Så att man är ju så här, fan vad gammal man börjar bli. Liksom. Det var ju så inser man, fan det var 30 år sedan. Liksom.
Men, hur gammal är du?
Jag är, får se nu, jag är 40, jag fyller 44.
Du är född 80.
80, ja. Är det någon annan här runt bordet som är född 80 förresten?
Jag är 81.
Jag har nämligen en så här mindfuck.
Mm-hmm.
Och det är att jag aldrig träffar någon annan som är född 1980 om jag inte springer in i en gammal klasskamrat.
Finns de ens?
Alltså jag börjar undra.
Alltså, fan, det är sant. Det är alltså,
jag har inte
81.
Heller stött på någon som är född 80.
Nej, men för att jag började doktorera på Handels när jag var 24. Och alla var så här, shit, du är så ung så här. Och jag bara, men typ snart kommer ju andra som är lika gamla som jag antagligen börjar komma in i systemet. Liksom. Så hände inte det. Plötsligt är jag så här 30, men träffar någon som är född då typ 83 istället liksom.
Mm.
Och nu har jag typ så här, nej, men nu har jag ju kollegor som är födda typ i slutet av 90-talet och så här får praktikantansökningar från folk som är födda liksom på 00-talet. Mm. Och jag bara, vad fan händer med alla som är födda? Jag vet ju att vi finns. Liksom.
Menar du hela årtiondet?
Nej,
eller
jag
just
pratar om specifikt årtiondet.
Alltså,
men är det att du, är för du var ute för tidigt? Om du hade väntat några år till så hade du träffat massor med kollegor som var födda på 80-talet, men du var före alla andra.
Ja, men det är just bara årtalet 80.
Ja, ja. Ja,
sen så jag träffar folk som är födda senare på 80-talet eller tidigare så. Det är konstigt. Jag har inte
träffat någon som är född 80.
Nu är allting för dig i Ryssland eller
Östeuropa.
Östeuropa.
Ja.
Om du vill knyta ihop säcken någon gång eller sakna musiken, det finns ett Instagram-konto som heter Soviet Freestyle. Följer du den?
Nej, finns inte där på Insta.
Okay, det är någon person som hittat skitgamla vinylskivor från Sovjettiden, också lite från Japan. Och så spelar han in dem bara och filmar när han spelar upp dem. Sen kan du köpa ljudet, för det är ingen copyright på dem längre.
Okay.
Så det är så jävla bra sampling-grejer där som är helt oupptäckt.
Ja, men han gräver. Det gjorde jag också. När jag liksom började besöka Ryssland på 90-talet så, med min brorsa. Vi åkte alltid runt till olika skivaffärer och så här. Det fanns ett stort gammalt sovjetiskt då, som fortfarande typ inte hade hunnit lägga ner, det stora statliga skivbolaget Melodi på ryska. De låg på Arbat centralt i Moskva. Och då, det fanns ju liksom hur mycket som helst. Det var bara att gå in och gräva och det var ingen som brydde sig om de där skivorna på 90-talet.
Hur kommer det sig att du åkte till Ryssland?
Halva min släkt kom ju från forna Sovjet.
Ah, okej. Okay. Mm.
Och forna Sovjet, vart någonstans exakt?
Ryssland och Ukraina.
Ukraina.
Mm, och Ryssland.
Har du från båda sidorna alltså?
Nu tänker man ju så. Okay. Alltså, när jag var liten så var det bara Sovjetunionen. Mm. Och sen så var det ju liksom två länder som, okej, okay, men det är olika länder efter 91, men det var ingen så här, det var ingen som brydde sig om det var det, varken det ena eller det andra. Den där skillnaden blev ju viktig först när Ryssland gav sig på Ukraina ju. Med kriget. Då blev det ju viktigt vem som är ryss och vem som är ukrainare. För att liksom krig skärper ju liksom de här gränsdragningarna. Mm.
Så det var inte viktigt alls innan?
Alltså, för kanske vissa, men det var liksom inte så att jag gick runt och tänkte på det som en grej. Så här att, ja, så här, min släkt hade också rötter i Ukraina.
Inte, men jag undrar om det fanns spänningar i Ukraina, mellan väst och öst i Ukraina? Alltså när det gäller språk till exempel och identitet och sådana saker, eller fanns ingenting?
Det har funnits i viss mån, men det har varit mer, alltså det har ju varit liksom flera lager av det där. Ta en stad som Charkiv, som liksom ligger då östra Ukraina, eller väldigt nära kontaktlinjen nu, och Ryssland har ju försökt ta Charkiv, eller försöker ju ta Charkiv, och de attackerar ju staden. Det är ju en russofon stad, alltid. Alltså det var ju huvudsakligen ryska som talades där. Men Charkiv är också historiskt sätet för ukrainsk nationalism. För vid deras universitet i början av 1900-talet så hade du flera historiker och så här, filologer och andra forskare som började formera tankar, som började skriva ner det här. Vad är Ukraina? Vad är liksom, finns det en ukrainsk nationell identitet och vad betyder det och så vidare? Men det skedde i en ryskspråkig kontext. Så liksom det här med att känna sig ukrainsk eller inte, eller ryss, och sen vilket språk man talade, det var inte så viktigt. Språkfrågan var liksom inte så här oerhört central, för att liksom många var ju dessutom tvåspråkiga som regel. Under 1900-talet så blev ju ryskan genom det sovjetiska skolsystemet och så vidare, och liksom hur hela maktsystemet baserades på ryska språket, så blev ju det mer förhärskande. Men det var aldrig liksom, det var aldrig en central identitetsmarkör. Det har blivit viktigare nu också på senare år, när ryska språket för många ukrainare har blivit liksom, för det, alltså det, man associerar det mer med liksom, ja, vår existentiella fiende.
Ah, intressant.
Så nu säger ju många ukrainare att jag kommer inte lära mina barn ryska. Mm. Jag växte upp med att mina föräldrar pratade typ pappa ukrainska, mamma ryska. Men jag kommer inte att föra vidare ryskan till mina barn. Men det är ju först på senare år som det där blev en väldigt viktig fråga.
Kan du nämna någonting som ändå var viktigt, som ändå skilde dem åt, som alltså man tänkte på?
Nej, men det är ju, alltså, om du tar de östraste regionerna av Ukraina, så är ju det liksom en del av ett historiskt industriellt bälte.
Pratar vi Donbass?
Ja, där liksom redan på 1700-talet det växte upp en liksom en industri som Peter den store då, tsaren, då ville äta utveckla där, och så du hade en stark liksom industriell identitet, en regional identitet, som var liksom varken bara, alltså det är ytterligare ett lager av identitet, alltså ukrainsk och rysk eller sovjetisk, postsovjetisk, det är olika identiteter. Sen har du liksom en regional Donbass identitet också, som var viktig. För att liksom det var en specifik ekonomisk region med en egen historia därigenom. Och den kunde ju också liksom, den stannade ju kanske inte nödvändigtvis eller vid gränserna mellan Ryssland och Ukraina, utan den gick ju över också och hade förgreningar in i det som är dagens Ryssland, så att säga. Och det var därför jag nämnde det här, att de här skillnaderna, det här liksom, ja, liksom skillnaden av Ryssland och Ukraina, den var inte så viktig, för att liksom det var också mer flytande tidigare. Många liksom som reste över gränserna fram och tillbaka för att ha släkt på båda håll, precis som jag nämnde. Jag har ju liksom släktband i båda länder, det som är de här två olika länderna, men det var liksom irrelevant, för att Du kunde resa hur du ville.
Jag har läst att det finns opinionsundersökningar eller någonting sånt som säger att...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det var många i Ukraina som var väldigt positivt inställda till Ryssland innan det hela med invasionen och sånt. Mm. Stämmer det?
Ja, varför inte? Det är klart att också att det är så... Nu är det ju oerhört svårt att bedriva någon typ av opinionsmätningar liksom för att omständigheterna tillåter inte det. Du har stora delar av... Du har 20% av Ukraina som är under ockupation. Där har du liksom, kommer du inte in överhuvudtaget. Right. Och där utsätts ju, där har ju folk bara tillgång till de här ockupationsregimernas medier och den information de vill ge, vilket ju är, vi vet är helt förvrängt. Liksom. Så vi vet inte exakt vilka det är som finns där i dagsläget, ärligt talat. Vi vet inte exakt hur de uppfattar sin situation. Vi vet att det finns belägg för att det finns liksom människor som är motståndare till Ryssland där och som inte vill leva under ockupation. Men vi vet att det finns också de som kanske tror och hoppas att det ska bli bättre under Ryssland. För att det har kommit med massa löften. Du vet att vi ska höja era pensioner eller vi ska se till att de här statliga industrierna finns kvar. Och du vet, det ska bli lite mer som på Sovjettiden med liksom ordning och reda, liksom, du vet, sådär.
Alltså, de finns fortfarande.
Det kan mycket väl finnas. Alltså, du har en spridning såklart. Det får vi utgå från. Jag var med i en forskningsstudie 2020 som bedrevs över hela Ukraina då. Bland annat, förutom de små delarna som de fortfarande då, redan då var ockuperade. Men i Mariupol bland annat då. Och där kunde vi se att det fanns liksom många som verkligen trodde på de här ryska... propagandabudskapen och så vidare. Och då kunde vi, när man liksom började gräva i liksom varför, vem väljer, hur kommer det sig att människor väljer att lita på det ryska medierna säger, snarare än några andra medier, ukrainska eller icke-ukrainska, alltså västliga medier eller vad det nu kan vara. Och då upptäckte vi att liksom frågan om identitet var väldigt viktig.
Så
att människor som liksom uppgav till exempel att de kände nostalgi för Sovjetunionen. De var ju mer benägna att luta åt Ryssland. Så de ville liksom, det var ofta att de ville tillbaka till någonting som det, liksom de hade
förhållit. När det gäller media och propaganda, vi har pratat lite om det. Det är lite märkligt egentligen. Det verkar som att många i Ryssland, även den yngre generationen som jag har förstått det, som tror på rysk propaganda. Och det kan verka vara lite konstigt eftersom det är internet och de kan söka information var som helst. Men de väljer fortfarande, som jag har förstått många av dem, att tro på rysk propaganda.
Ja.
Varför då?
Jag tror att i grund och botten att det handlar om identitet. Alltså vi väljer... Alltså det finns ju så här, när för 10 år sedan ungefär, när den här debatten om propaganda och fake news och så här, allt det där började bli mer, när den debatten började växa även här i väst, så fanns det en uppfattning om att så här, bara vi så här, sätter upp en hemsida med faktakoll eller så här, källkritik så kommer liksom, då kommer folk hitta de hemsidorna och så förstår de så här, att, hur det egentligen förhåller sig. Så EU har ju en så här EU versus disinformation hemsida. där de typ debankar så här rysk propaganda. Men det är ju liksom, det är ju ingen som läser den i princip. Liksom. Mm. Det är ju ett specialintresse du måste ha för att hitta dit. Jag tror att liksom, mänsklig psykologi betingar oss att liksom välja, att söka att, och välja. Att, jag tror att vi i hög grad väljer att tro på saker.
Ja, det,
Alltså, jag tror att vi överskattar våra kognitiva förmågor ofta.
Annars skulle det inte finnas politiska partier.
Nej, exakt.
Det är väldigt intressant det här med. Jag tror att du har rätt. Jag kommer från Egypten till exempel. Och alla Egypten, de tror att vi har vunnit alla krig mot Israel. Mm. Till exempel. Mm. Och det är det som lärs i skolor och... Även yngre generationen, de tror på det. Du kan inte visa dem typ här, även Wikipedia, basic. Mm. Och alltså, men här, de säger nej, det är israeliskt. Ja, vad som helst.
Det är
like,
judarna
ja,
som...
Ja, men vad som helst. Ja. Du kan visa dem vad som helst. De säger nej, det är israelisk propaganda. Mm. De kommer inte tro på det.
Ja, men det är ju för att vi skapar ju vår identitet genom myter, genom legender. Det är så vi får samhörighet mellan varandra, att vi har vissa gemensamma beröringspunkter. Det här med krig, i Sverige har vi liksom motsatsen, det är ju liksom, har varit den här idén om antikrig, att vi har varit i fred i 200 år, det är ju en stark identitet i Sverige.
Ja.
Mm. Men i många länder som har den motsatta historien, Egypten, Ryssland, där är det också så här, att vi är den oövervinnliga militären. Right. Det var exakt så det lät för 2 år sedan, vi kommer inta Kiev på 3 dagar, sen så liksom är det landet vårt. Det var ju det man sa.
Mm.
Men det finns ju, Ryssland har ju bara vunnit 2 egentligen så relevanta krig de sista 200 åren. Mot Napoleon, liksom i början av 1800-talet, och mot Hitler 1945.
De var väldigt stolta.
Men det är ju de krigen de väljer att komma ihåg.
Right.
Man kommer ju inte ihåg första världskriget. Man kommer ju inte ihåg förlusten mot Japan 1905. Man kommer ju inte ihåg Afghanistan. Man liksom pratar inte för mycket om Afghanistan.
Och man tar aldrig upp i Ryssland att det fanns en överenskommelse mellan Hitler och Stalin i början som...
Ja, det är ju också känsligt. Det är ju så. Det är ju liksom, vi väljer ju bort informationen som skadar vår identitet.
Martin, inledningsvis så började du berätta om att du var intresserad. Du åkte med din brorsa till Ryssland och att du har en koppling, släkting till... som är från forna Sovjetunionen.
Mm.
Och det som har skett är ju en stor tragedi och vi ser ju det på distans. Men jag får också en känsla av när du pratar nu att det är en personlig tragedi som påverkar dig djupt.
Ja.
Är det jobbigt att prata om ett ämne som påverkar dig så mycket?
Jag försöker att inte tänka för mycket på det sättet, men... som sagt, min mormor eller alltså hela min mors släkt kommer ju från Sovjetunionen, det som en gång i tiden hette Sovjetunionen, men i själva verket så är det då liksom Odessa som är dagens Ukraina och sen en annan plats som heter Rostov som är dagens Ryssland, och sen så liksom växte de upp i Moskva. Jag levde i hög grad i Moskva också under från 50-talet och framåt och så.
Rostov-on-Don eller?
Mm.
Ligger så, nära Ukraina.
Ja, och inga av de här liksom, gränsdragningarna var ju liksom viktiga när jag växte upp. För då var det ju fortfarande bara Sovjetunionen, det var en järnridå. Det fanns ingen tanke på att jag eller min bror någonsin skulle besöka den här platsen.
Mm.
Men sen så förändrades ju det. 89-90, helt plötsligt så öppnades det upp. Liksom. Men att det var distinktionen mellan Ryssland och Ukraina, att den skulle vara så himla viktig, det var någonting jag förstod mer och mer först. Eller snarare så att den diskussionen blev mer och mer viktig först under 00-talet. När å ena sidan Putin började prata mer om den här storryska idén om att liksom ryssar, ukrainer och belaruser, vi är bara en del av en samma liksom storryssland och liksom vi ska förenas. Och ukrainerna tryckte tillbaka mot det, och så var det liksom vissa händelser då. Den här färgrevolutionen 2003-2004 då man tryckte liksom bort en ledare som hade valfuskat sig till makten, och sen hände det igen 10 år senare med Majdan, och däremellan så hade du ju så här hela det här historiebråket med kring två saker. Det var ju svältkatastrofen på 30-talet.
Mm.
Som ukrainarna har som en central historisk...
Holodomor heter det.
Holodomor. Den stora svälten. Golod betyder ju svält på ryska också. Och det... var ju då att, och den drabbade ju Ukraina väldigt hårt.
Hur många dog då?
Det var flera miljoner.
Ja.
Men det var inte bara ukrainare som dog. Ett land som också drabbade, ett land som, eller en plats som idag är, det som idag är Kazakstan, proportionellt sett drabbades ju allra hårdast. Där var det kanske upp en tredjedel av befolkningen som dog. Det var ju nomader. Ja, det var ju en nomadbefolkning. Och när de tvångskollektiviserades så förstördes ju hela deras ekonomi. Den lokala ekonomin som baserades på boskap och att du liksom kunde röra dig över stora områden och så vidare. Så de hade ju ingenting att leva på. Man tog ifrån dem deras boskap och så. Ukraina, där tog man ju ifrån dem då bönderna deras spannmål. Och på andra platser också då. Och de svalt ihjäl därför.
Det
irriterade ju liksom nationalistiskt sinnade ryssar som tyckte att liksom ukrainarna var liksom det blev ju så här att vadå, det var ju liksom, du vet, hur kan ni säga att det var Stalin som gjorde det med flit och så där, hela den där debatten. Och sen så var det ju andra världskriget där liksom ryska sidan då anklagade ukrainarna för att ha varit illojala med Sovjet och sådär. Att liksom det, hela det här med fascismanklagelserna och allting, det kommer ju därifrån, från den tiden. att Putin idag anklagar Ukraina för att vara fascister och nazister, det går ju tillbaka till den sovjetiska historieskrivningen om, som gör gällande att Ukraina skulle ha varit särskilt sympatiskt och inställt till Hitler under andra världskriget.
Ligger någonting i det eller ingenting alls?
Det fanns ju grupper och delar av befolkningen som ju var oerhört liksom, min fiendes fiende är min vän. Och sen så här, Ukraina, men det, egentligen handlade det ju om någonting helt annat. I grund och botten handlade det om en strävan till självständighet.
Right.
Och under första världskriget, när Tyskland och Ryssland liksom hade legat i krig då. Det hade ju slutat med att hela det tsarryska imperiet föll ihop 1917-18. Och Ukraina hade ju då utförklarat sig självständigt, precis som Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen. De länderna blev ju självständiga. Ukraina var självständigt ett tag, men utropade en republik. Den krossades och sen så återtogs den av Röda armén som då inlämnade Ukraina in i Sovjetunionen som en republik, en sovjetrepublik. Så att det var ju liksom den yttersta ukrainska strävan. Och det trodde, och tanken var ju då att genom att liera sig möjligtvis med Hitler så kan du återuppnå den då strävan. Mm. Sen fanns det ju en historik av antisemitism. Ovanpå det så var det ju så att den här delen av Europa, det som är liksom dagens liksom, ja, men låt oss säga Centraleuropa in mot det som är liksom västra Ryssland idag, det var ju det historiska judiska bosättarområdet, för att judar var ju, de fick ju inte bosätta sig var som helst.
Men det var en korridor väl från Östersjön ner mot Svarta havet.
Ja, det kan man säga. Det kallades det judiska bosättarområdet och det var ju liksom historiskt så sedan, alltså flera hundra år tillbaka. Så när liksom det blev ju den här, så när Hitler armén invaderade så var det ju liksom här som förintelsen i en väldigt stor grad kom att utspela sig. Och den utspelade sig inte genom koncentrationsläger på det sättet vi liksom är vana vid att tänka kring förintelsen, utan det var ju liksom du bara sköt folk liksom, och hamnade i massgravar i skogarna liksom, kring i de här områdena. I det som är västra Ryssland, Belarus, Ukraina idag då. Så att liksom där i de här områdena, där blev ju liksom den här mixen av krig, nationalism, antisemitism, den blev ju helt förödande liksom. Så att det är klart att du har hela den här komplexa historiken, och idag så har du ju liksom, du nämnde ju Chang, det här minnet av en av de här ukrainska nationalistledarna, Stepan Bandera. Han var ju en ukrainsk nationalistledare som lierade sig med Hitler ett tag. Och var då fiende till Stalin. Sen så blev Hitler, väckte Hitler misstro mot honom, och han hamnade sen i ett tyskt koncentrationsläger. För att det var inte så att nazisterna hade liksom särskilt mycket tolerans heller för ukrainsk självständighet, visade sig då. Så Hitlers mål var ju att utplåna alla slaver. Alltså slaver, judarna skulle ju mördas och slaverna skulle ju deporteras. Liksom. Det var ju hans plan. De var ju så att säga undermänniskor också.
Martin, men jag fick inte riktigt svar på min fråga. Ja, det här med... Alltså att det som sker är ju en tragedi.
Ja.
Och du är expert på det här området. Du är ju i media och uttalar det hela tiden. Mm. Och jag uppfattar att det som händer är ju en personlig påverkan.
Mm.
Hur man navigerar man sig mellan att vara expert å ena sidan och så är andra sidan blir väl känslomässigt kopplat till allt det som sker och drabbar ens familj och släkt?
Ja, men jag försöker att hålla det separat. Och jag vet inte om jag kanske inte lyckas med det alla gånger. Men jag tror också det är så här väldigt svårt. Alltså när man håller på med, som jag som liksom då är en forskare, jag har en bakgrund från Handelshögskolan, jag är liksom ekonomhistoriker och liksom hållit på med, jag har liksom breddat mig, liksom gått kanske mellan olika akademiska discipliner, men min huvudsakliga inriktning har hela tiden varit liksom ett geografiskt område, Östeuropa. Vilket betyder att jag har intresserat mig för regionens historia, språken, jag har liksom rest där mycket. Och det måste man ju göra för att förstå någonting. Liksom. Och så är det också oundvikligt att få liksom personliga anknytningar av olika slag. Jag tror att en statsvetare som heter Bo Rothstein, som är säkert känd för alla här.
Mm.
Han gjorde en distinktion en gång som jag tycker är ganska bra. Han sa att liksom alla forskare, framförallt inom samhällsvetenskap och kanske humaniora, har en typ av ideologisk drivkraft. Men man måste göra en skillnad på att å ena sidan, alltså, men de flesta klarar av det, för de flesta så är det liksom en slags, han kallar det en mikroideologi. Alltså det är väldigt svårt att vara statsvetare om du inte bryr dig om demokrati. Det är väldigt svårt att vara ekonom om du inte bryr dig om typ marknadseffektivitet.
Budget i
balans. Ja. Ja, så du måste ha lite så här intresse, du måste ha lite så här idédrivet att det här är viktigt också för, liksom, för samhället liksom. Men när det slår över och blir fel, det är när du blir liksom inte mikroideologisk utan bara ideologisk. Liksom, då blir du en aktivist så att säga. Och jag har liksom aldrig försökt uttrycka liksom någon uppfattning, tänker jag, tror jag, om att liksom hur jag hoppas eller liksom, att liksom Ryssland, det är fel att de har bara en sånt där skattekvot eller liksom, nej men de borde producera mer av det där eller mindre av det där. Alltså, sådana synpunkter har liksom inte det jag försöker ge uttryck för i offentligheten, utan jag försöker förhålla mig samtidigt till vissa ramar, och det är ju liksom folkrätten. Det är ju liksom inget komplicerat för mig att kritisera Ryssland för att ha liksom invaderat Ukraina. Jag tycker att kan man inte som samhällsvetare, forskare, stå upp för folkrätten, ja, men då kanske man har problem. Liksom, och samma sak, liksom, ja, mänskliga rättigheter, demokrati. För mig är det liksom någon slags grundläggande värden. Faktum är att det jag håller på med skulle inte ens vara möjligt i ett land som inte har det här.
Mm.
Finns ju en anledning till att liksom en stor del av jorden inte har några samhällsvetenskaplig eller historisk forskning värd namnet. Det är ju för att du får inte kritisera, du får inte ägna dig åt kritiskt tänkande av det slaget i många diktatorer, i icke-demokrati.
Men det, så det är ju dina mikroideologier här då?
Ja, men det kan man väl säga. Att jag har en, jag har någon grundläggande värderingar, och sen så har jag liksom ett intresse som gör att jag engagerar mig för de här frågorna, och det är det som håller mig vaken om kvällarna. Att jag liksom ligger och tänker på det här och så vidare. Och det gör man ju inte om man inte bryr sig om det.
Men jag tänker att de som är aktivistiska, för de finns ju också.
Ja, och det finns säkert de som kanske tycker att jag har låtit aktivistisk ibland. Men det är ju oftast då kanske personer som själva, ärligt talat, har väldigt starka preferenser då, som pekar åt ett visst håll då, jag vet inte.
Men de är ju, om man nu är aktivist och har lyckats, nu säger inte att du är det, jag är bara nyfiken på din erfarenhet kring det här. Då är man ju, tänker jag, duktig på att försöka dölja det i viss mån. Kan man se igenom på något sätt när någon som pratar om sådana här ämnen, inte just Östeuropa nödvändigtvis, ekonomi, det kan allt som är samhälle och humaniora.
Ja.
När brukar man, vad är det för tecken man kan se? Okej, men vänta nu. Det här är verkligen aktivism bakom. Och det är inte bara någon liten oskyldig mikroideologi så att säga.
Men det är väl om du liksom väl, om det är väl liksom om fakta sparkar väldigt tydligt åt ett helt annat håll. På ett sätt som blir liksom sådär att okej, Men vi brukar prata om det här med paradigm liksom, inom samhällsvetenskapen eller inom forskning. Att liksom, om du märker att liksom, all fakta nu, all empiri eller liksom, vår teori, alla teoretiska relevanta modeller, de pekar åt ett sparkar åt ett helt annat håll än det den här personen påstår.
Eller du har samma historieskrivning som Putin och Medvedev till exempel.
Ja, men det kan ju vara en indikation att liksom, du kanske inte är tillräckligt källkritisk då, i ditt sätt att tänka då.
Vad tänker du när du ser Tucker Carlson åka till Ryssland?
Ja, han är en mikroideolog.
Nej, han är inte. Jag har inte kollat på hans senaste samtal med den här ryska fascistideologen Dugin.
Ja. Har de pratat med?
Ja, det var bara, häromdagen som han.
Oh, fan.
Så jag vet inte, den kanske inte ens är publicerad. Jag såg bara att den har kommit, att han har gjort den. Så den har jag inte sett i alla fall.
Men
hans samtal med Putin. Men det är också så här. Putin, han rabblar ju bara upp samma testuggande som vi har hört i 10-15 års tid. Alltså för mig som är lite av en putinist, alltså att jag följer Putin väldigt noga.
Där har vi...
Där har just det.
Äntligen!
När jag har tittat på intervjun med Putin, det är någonting som... Jag fick en känsla, och samma sak kanske jag har förstått från din bok också, att de verkar vara väldigt kränkta på ett sätt. Det är som att de har, från deras synpunkt, har offrat deras stora imperia, Sovjetunionen, och de vill betraktas av väst som different but equal. Och de fick inte den respekten och den platsen. Och de kände sig lite vilseledda. Så det finns det någon form av kränkhet?
Resentiment skulle jag kalla det.
Offerkofta mentalitet.
Ja, så den finns.
Den finns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men hur mycket av det som sker är på grund av det, och hur mycket hade skett oavsett på grund av kanske territoriella imperialistiska ambitioner som Ryssland har ändå?
Men de två sakerna hänger ihop.
Okay.
Alltså att du har liksom revisionistiska ambitioner då som en autokrat, det bottnar ju att du upplever den här oförrätten. Att du har blivit kränkt. Att liksom det är någonting som tillhör dig som har blivit, men som du har förvägrats. Och i Putins tänkande så är liksom... Han ser ju då... jag tror att han ser... Liksom, hans idé om en rysk stormakt, tror jag man kan tänka kring den, att den har liksom flera cirklar. Den huvudsakliga cirkeln som han ofta återkommer till, det är ju det han pratar om, liksom det historiskt östslaviska området, liksom det där du har den rysk-ortodoxa kyrkans historiska närvaro. Och då pratar han ju om tre folk då, eller nationer, ryssar, ukrainare och belaruser då, eller vitryssar då, som han tidigare sa. Och sen så har du liksom Och där, det, jag tror att det är liksom, jag tror att han skulle kanske vara liksom oerhört nöjd om han liksom gick till historien som den här ledaren som samlade just de här länderna och regionerna, de här folken då, som man kallar, pratar om. Sen så har du liksom en ytterligare cirkel, och det är kanske övriga postsovjetiska området, framförallt Centralasien, Kaukasus, Baltikum är annorlunda i hans tänkande, men det är därför där har du liksom en annan typ av regionalt block i hans sätt att se på världen. Och det är ju västblocket då. Som han ser som en huvudsaklig fiende. Han pratar ju om att väst hela tiden försöker underminera, hota Ryssland, slå sönder Ryssland territoriellt, underminera landet politiskt, ekonomiskt och på alla andra sätt. Han har pratat mycket om det här med traditionella värderingar. Att Ryssland är liksom en företrädare för liksom det här... ja, motsatsen till väst i princip. Så om vi är liberaler så är han illiberal eller antiliberal. Om vi är demokrater så är han antidemokrat. Om vi är liksom någonting annat så är han motsatsen. Och om vi är för... Och han har gjort ett stort nummer som vi vet av det här med sexuella minoritetsrättigheter. Han attackerar ju hbtq-grupper väldigt hårt. Och ser det som också ett västligt påfund. Och det är ju genom att liksom slå an på de här strängarna, att Ryssland är liksom en regional makt, att man är ett historiskt imperium, att man representerar företrädare här icke-västliga, de här traditionella värderingarna. Det är det som sen i sin tur gör att Putin anser att liksom Ryssland är en del av den här större globala dynamiken, där man just kan ta hand med länder allt från Iran till Kina, för de har liksom lite liknande mål. De vill också trycka tillbaka mot väst. Om det finns ett land som liksom idag har en officiell liksom historieskrivning som verkligen betonar oförrätter, så är det ju Kina. Det här, de här orättfärdiga fördragen som de kallas, det kan ju alla kinesiska skolbarn. De här årtalen på 1800-talet, tidigt 1900-tal, när Kina tvingades ge upp sin territoriella integritet, när man tvingades liksom acceptera hur liksom britter och tyskar och ryssar och japaner senare liksom bara kom in och liksom dominerade dem och så vidare. Och Iran, som i sin tur har en liknande, liksom, att kalla dem antivästliga officiellt är väl liksom en underdrift. Så de har ju liksom lätt att prata med varandra. För att de har ju liksom liknande synsätt. Och det är liksom den yttersta, största cirkeln där Putin ser att Ryssland är en liten pusselbit i det här större stormaktspusslet då.
Fanns det efter Sovjetunionens fall, fanns det en window of opportunity att väst kanske genom att, jag vet inte, en Marshall Plan till exempel, som skulle rädda Ryssland ekonomiskt eller någonting sånt, och att försöka integrera Ryssland i någon form av liberal demokratisk klubb under Jeltsins tid, eller det var uteslutet sedan början?
Det gjordes ju sådana försök. Man kan säga att de kanske inte var tillräckligt starka, men det är också så här, du vet, jag tror också att man måste tänka att liksom 1991 så var världen en väldigt annorlunda plats än 1945. 1945 så kunde liksom, det var inte bara så att USA förmedlade liksom starkt ekonomiskt stöd till Västeuropa och Japan. De hade ju en enorm militär närvaro som stabiliserade hela kontinenten och gjorde att liksom den här tyska revisionismen, den dog liksom. Den japanska revisionismen dog. För den amerikanska liksom närvaron var så stark. Samtidigt som de då på ett väldigt paternalistiskt sätt införde liksom den här idén om demokratiska ideal och allting. Och liksom såg till att liksom etablera det på ett sätt. Och liksom hela den mentaliteten, den fanns ju inte 1991. Man försökte då med liksom via biståndsprogram och finansiella stöd och liksom reformidéer och så vidare.
Fanns den inte i Ryssland, menar du?
Nej, det 91? Fanns inte någonstans egentligen, skulle jag vilja hävda. Det var liksom en annan tid, det var en annan epok. Jag tror att den här idén om att liksom, det var ju liksom mycket mer idén då om att liksom det här ska Ryssland göra själva genom att få incitament, och så tänkte man då att de ska privatisera och att de ska
Chockdoktrinen var det väl?
Ja, det här med liksom att du ska liksom snabbt så att säga, få bort de gamla sovjetiska strukturerna och så ska du etablera en marknadsekonomi och genom det så får du en ägarklass eller en ägargrupp i samhället som har ett incitament att sen att Ryssland också ska ha privat äganderätt och allt det här och det blir då en grund, en slags borgerlig grund för en demokratisk ordning. Och det här vet vi ju från början att det gick ju liksom inte alls som någon trodde. Och en stor del av det ansvaret ligger ju hos den ryska politiska ledningen också. Ja, men i slutändan var det ju det ryska liksom, parlamentet som stiftade sina egna lagar. Det var ju, kunde ju inte väst göra åt dem. Och många av de här stora reformproblemen, de var ju tydliga redan på 80-talet. Och en anledning till Gorbachevs fall var ju att han inledde ju med perestrojkan och glasnost. Men sen så ganska snabbt så fick du de här ekonomiska problemen och en del av det kunde han inte ens styra över själv för det hade att göra med oljeprisets fall och så massa andra faktorer. Och så försökte han backa som vi vet och sen så fick du det här kuppförsöket i augusti 91 och när det fallerade så var det bara, tickade ju klockan mot Sovjetunionens fall. Och som ni vet då, när det blev nyår, efter det nyåret då, 91-92, så fanns inte Sovjetunionen längre.
Då var det Svansjön på tv.
Då var det Svansjön på tv och annat då där i augusti, ja, exakt. Så att det är liksom...
Vad är Svansjön på tv för
en ballett.
Referens?
En ballett.
Jo, jag vet inte, men vad är referensen?
Nej, men det var väl att när allting kaosar, så tv-kanaler där är ju väldigt... Det är statligt styrt, ja. Ja. Tänk... Allt man anklagar SVT för, fast dra det gånger 10.
Så de bara körde det på
loop? Och eftersom det var en massa kaos i bakgrunden, vad ska de rapportera? Ingen vet vad vi ska rapportera. Så någon bestämde, vi sätter på Svansjön istället, så får den gå.
Okay. Så det är liksom ett litet av ett mem i Ryssland. Att liksom, när det väl går åt helvete, då vet vi att det har gått åt helvete för att de kommer visa Svansjön.
Fan, dark.
Frågan, när du sa det här innan Ryssland med Kina och Iran, att de går lite hand i hand för att de har sån förakt mot väst och så.
Ja, det är en aspekt.
Sen, det är en, precis. Ja, men att de har de här använder sig av de här att förtrycka minoriteter och HBTQI och sådär. Är det bara det eller tycker man också på riktigt i de här länderna att det pågår en form av dekadens i väst som de inte vill ta del av? Alltså på riktigt.
Jag kan inte Iran och Kina tillräckligt bra. Och jag är inte säker på att... Men det är ju helt olika kontexter. Jag vet inte om hur mycket liksom, iranska teokratiska väldet ens bryr sig om att prata om sådana frågor. Det kanske de gör. Det är någon här som runt bordet som kanske följer det bättre än vad jag gör. Men Putin har ju valt att... Liksom, han har ju pekat ut den gruppen plus då den här liberala oppositionen som hans två huvudsakliga fiender, de här, han kallar dem för femte kolonnare. Så att han har valt att peka ut de grupperna. Sen så tror jag att liksom alla diktatorer genom historien, de behöver ju alltid någon grupp de kan peka ut som en motståndare även i landet, inte bara utanför.
Men finns samma inställning bland folket då?
Alltså vissa tror ju på det.
Okay.
Alltså det är också så här svårt att säga. Folk brukar fråga, men hur många stödjer Putin egentligen? Så mitt svar är liksom, vi vet inte riktigt. För att det är liksom, informationskontrollen är så stark. Folk kan inte yttra liksom sina innersta tankar för att det kan vara ett brott. Det är kriminellt att kritisera Putin, det är kriminellt att kritisera kriget. Du kan få 10-15 års fängelse. Så att, men det är klart att samtidigt kan vi vara säkra på att det finns folk som stödjer Putin och som tror, eller väljer att tro på de här troperna då. Om anti-väst, anti-HBTQ, anti-liberal. Så, ja.
Det är en sak att fundera på. För när man är i Ryssland och man umgås med ryssar. De vill ju vara som väst. De ser ju upp till väst någonstans.
Ja.
Så att det blir en sån dubbelhet, tänker jag. För jag vet vad du menar med att men vi är inte som väst. Vi är vårt egna.
Ja, men när de ska välja, liksom, de ska peka ut vilken bil,
vilka kläder, vad de konsumerar, vilken musik de lyssnar på.
Som man saker med Mellanöstern.
Det är likadant i Mellanöstern.
Ja. Ja, men det kan inte kopplas till kommersialismen eller kapitalismen. Att det är den att kapitalismen...
Den är ju enklare att välkomna på något sätt. Det är det ju. Värderingar är ju mycket svårare. Men du kan vara en total skitstövel i dina politiska och ideologiska uppfattningar. men ändå vill jag åka runt i en Maybach liksom. Mm. Det där finns det ingen motsättning. Mm. Och tyskarna är ju glada att sälja bilar överallt.
Jag såg Lavrov nu på Twitter häromdagen, där han berättar att när han är i EU så brukar han, när han frågar så här, toaletten, och så pekar de och så säger han, men är det för män eller kvinnor? Och då säger han, men det spelar ingen roll. Och då blir han så här, jag var i chock, sa han, det här är djupt omänskligt, det här. Och då tänkte jag så här, men hur gör han hemma? Alltså,
det, hemma har man två toaletter, inte frugan, inte honom.
Man har det bra, även i Sverige så har man två toaletter, en för män, en för kvinnor.
Du har väl tre toaletter hemma?
Ja, det har vi, men för vi delar ju på alla.
Va?
För katterna.
Och käften.
Du vill inte dela toa med en tjej. Det är en miljon jävla sminkburkar och grejer och skit. Och det är helt... Det finns ingen plats i handfatet.
Det är det Lavrov menade. Det är för mycket sminkprylar. Och,
det handlar framförallt om att förebygga konflikter.
Men jag fattade inte. Vad var det Lavrov ville med toan?
Nej, men han ville säga att vi är HBTQ-dekadenta. Det är det han menar.
Men det är också sån här jävla konstighet. För att fram till kanske nyligen. Jag vet inte hur det är nu efter det har liksom... Den allmänna retoriken skruvats upp i Ryssland och även väst mot Ryssland. Men backar man några år innan det blev brakade loss fullständigt i Ukraina och allt det här. Det fanns ju en stor sån här bögscen, om man säger, med klubbar och sånt i Moskva. Så det är sån här jävla dubbelhet för utåt. Så nej, men vi är emot det där är okristligt och allting. Men sen är det väldigt så här, liksom, vad du sen gör, det skiter vi.
Men de har svårare nu.
Nu är det nog lite mer känsligt.
Alltså, det är liksom, man kan ju säga att det finns ett... Liksom, alla samhällen har liksom mer eller mindre tolerans, mer eller mindre utrymme för liksom minoritetsgrupper eller liksom sådär icke-norm liksom följande grupper. Och de har ju funnits, som du var inne på också, i Ryssland. Du har haft liksom den här typen av liksom scener eller liksom miljöer som har varit fristäder helt enkelt för folk. Men det auktoritära trycket nu har blivit liksom, det blir bara starkare och starkare, och liksom, ju starkare det blir desto mer krymper det här området. Så nu, och när Putin börjar peka ut liksom, att säga öppet i sina tal att de här grupperna är liksom, de är ett hot mot ryska staten liksom, då kommer ju säkerhetstjänsten börja liksom genomföra sina räder och allting. Men vi kan ju komma tillbaka till det senare, men det här fruktansvärda ISIS-dådet då, utanför Moskva för några veckor sedan då. Det är ju ett enormt misslyckande för den ryska säkerhetstjänsten, och de har ju direkt börjat skylla det här på Ukraina och USA, att det var de som låg bakom det i själva verket. Men jag tror att det är ett underrättelsemisslyckande som beror på att liksom den ryska säkerhetstjänsten, de har jagat sådana som Navalny och hans anhängare, de har jagat HBTQ-grupper, de har jagat liksom alla andra förutom islamistiska terrorgrupper liksom.
Det är inte så att det är.
De hamnar liksom längst ner i priolistan. De får minst finansiering. De har minst liksom resurser internt fördelade till sig och så vidare. Det är den liksom, och det är också den svåraste. För det är ju grupper som är på genuint farliga. Att ge sig på liksom, liksom homosexuella. Hur svårt är det? Liksom, de är inte organiserade. De har inget maktkapital.
det är lite konstigt, eftersom de hade det, hela den här historien med Chechnya och Dagestan och allt sånt som var krig med radikala islamister.
Ja, men Putins löfte var ju att jag har tagit det här under kontroll. Ni kan lita på mig.
Men det här med
och ISIS kom ju utifrån i hög grad.
Det här med att man är anti-väst eller inte, jag kommer att tänka på en grej. När jag var i Iran, fan kan det här ha varit, kanske 2010 eller någonting, det senaste gången jag var där, då var jag med min farbror, och han som jag berättade, han var gift med en kvinna som kom från en väldigt konservativ släkt, men hon själv var inte konservativ, men hennes släkt var det. Så vi skulle hem till hennes släkting, och de har ju alla, du vet, när man kommer hem till folk i Iran, i alla fall min släkt, alla tar av sig sjalen. Du skulle kunna vara på en jävla persisk fest i Stockholm. Liksom. Du märker inte att det här är en islamisk diktatur. Men när vi gick hem till dem, det var en konservativ släkt. Så alla hade liksom sjal. Det var väldigt traditionellt och fett obehagligt för mig.
Var det på landet eller vad?
Nej, det var inne i Teheran. Det var inne i Teheran. Okay. För den här släkten, de vi var hemma hos, mannen i det huset jobbar alltså för regimen. Han jobbar för pastoran. Alltså styrkan som går runt och ser till att folk följer islamiskt sed på gatorna. Det är på den nivån. Och jag var skitskräff, för jag sa till min farbror, fan, vi är ju från väst, kommer inte de göra någonting? Han bara, nej, utan vi är ju här lagligt, det är fine. Du kan vara dig själv, men du behöver inte liksom prata om politik, så är det fine.
Och du hade på dig slöja också.
Men det här var det sjuka som hände. Hela min bild av att det finns ideologier och det är krig mellan ideologier, den bara bröt ihop. Så det finns massa tonåringar på den här tillställningen då. Och de här jobbar också för ungdomsklubbarna för regimen. De är liksom djupt inrotade i det här systemet. Vad gör de här kidsen? Det här är 15-åringar från en konservativ släkt i Iran. Hälften av dem jobbar för fucking regimen. De tar fram shotsglas. Och så häller de upp Fanta i shotsglasen. Och så låtsas de supa. Och så dansar de hiphop, deras jävla bild av vad hiphopdans är, och lyssnar på DMX på högsta volym i ett av deras rum.
Man säger att de är punkare.
Nej! De är fucking regimfolk hela bunten, men de låtsas supa Fanta och shottar Fanta och står och dansar till DMX.
Det är halal hiphop.
Ja. Det var jävligt halal hiphop, förutom att texterna DMX sjunger är hoes och
ja, men det förstår de ju inte i Iran, så det är lugnt.
Men efter det jag säger, men vad fan vill ni? Vad är de här människorna vill? Jag fattar ingenting efter
men
det där.
Men folk är inte rationella på det sättet.
Vad säger du?
Folk är inte rationella på det sättet.
Jo, men det finns irrationalitet och så finns det irrationalitet. Jo, du det står och säger att väst är stora satan, vi hatar väst. Och står och låtsas att du tjottar och är på en klubb och dansar till DMX.
Jo, men i alla såna här auktoritära styren så måste du ha en performativ lojalitet. Det är därför Lavrov går ut och säger de här grejerna om icke-könsuppdelade toaletter och sådär. Det är ett sätt att han är ju väldigt medveten om att han ansluter sig till den här Putin-ideologin. Sen privat så är han liksom en annan person.
Han går på gayklubbar.
Nej, men han var ju liksom då ryska FN-ambassadör till New York i herrans massa års tid. Det var där han blev liksom, fick den här stjärnstatusen som är liksom en skicklig, vass rysk diplomat som liksom alla, oavsett liksom var de kom ifrån i det diplomatiska communityt, respekterade på 90-talet, början av 00-talet.
Ja, det är ju en riktigt vass röv egentligen.
Ja, alltså. Ja, och Putin vägrar ju låta honom gå i pension. Det sägs ju att han har velat göra det i över 10 år. Men
han får gå med i facket.
Och hans dotter pluggade ju på Columbia. Och han finns ju foton på honom när han sitter med så här t-shirt med så här Michel Basquiat-motiv. Och
det var Indonesien den togs.
Var det från Indonesien?
Ja, det var någon träff där för några år sedan. Ja. Den var basket-t-shirten.
Var det du som tog fotot?
Ja, det var jag. Ja. Jag är fotograf åt ryska staten. Ja. Det är så gammalt. Så att,
Men vad jag vill säga är just det, att liksom det för vi, jag tror så här, om man pratar om dagens ryska politiska ledning, jag tror att det finns de som är mer ideologiskt övertygade och kanske är det genuint. Jag tror att du hittar dem framförallt hos personer som har bakgrund inom från KGB, säkerhetstjänsterna. För de var alltid mer ideologiskt övertygade. Det var ju de som var liksom försvararna av moderlandet. Och sen har det andra som kommer med en annan bakgrund. De kanske utåt är lojala, men det är mer performativt. Jag tror att de, alltså det, så att det, men du måste spela spelet, så att säga. Precis där med Fantan. Det är liksom samma
DMX. Grej. Ja. I Tucker Carlsons intervju, hur mycket skiljer sig åt Putins och Medvedevs och de i Rysslands historieskrivning från verkligheten? Vad är...
Jag gillar inte det där eller så här, det är svårt, för att all historieskrivning är historiografi. Mm. Alltså historieskrivningar, även i väst och så där, så vet vi ju att historieskrivning är ju liksom konstant tolkning och omtolkning av det förflutna. Och vi tittar ju alltid tillbaka med vår tids glasögon. Men det är en skillnad på att ha olika perspektiv å ena sidan, och att sen å andra sidan falsifiera och bara hitta på. Det är ju någonting annat. Så att säga. Och det senare försöker ju vi liksom, i väst i akademin lära liksom, historiker och lärare och inom skolorna. Så att det ska man inte göra. Men du får ha olika perspektiv.
Det fanns en ryss jag pratade med om det här. Ja. Och vi var inne på det här att historieböcker skrivs om ibland i Ryssland. Ja. Det händer ju.
Allt för ofta.
Ja. Och då sa han på engelska så här, att Russia is the only country with an unpredictable past.
Mm. Men det är ju det, det är också ett, lite av ett mem just hos folk som är medvetna om den där.
Det är lite som 1984.
Ja, mm. Men jag kan ta ett exempel som jag nyligen som jag skrev om, en understreckare i SvD. Jag skriver ju för deras kultursida titt som tätt. Det där det handlar om Katyn. Som ju då är som där vi vet att Stalin beordrade mordet på ungefär 3000 polska officerare 1940 när man gick in efter Molotov-Ribbentrop-pakten, ockuperade östra Polen och skulle utplåna liksom nationen. Då ger man sig på liksom militära eliten och den kulturella politiska eliten och så vidare, och så dödar du liksom det, liksom den stommen var i samhället. Och så Stalin då, ja, lät ju då, och det är ett område i några mil utanför Smolensk i västra Ryssland då, idag, det som är dagens västra Ryssland. Och det här förnekade Sovjetunionen i alla år fram till att Gorbachev kom till makten, och under Glasnost då så kom det fram ur arkiven, ur Stalins egna arkiv, dokumenten där han beordrade, det står ju hans signatur och liksom Beria, NKVDs, alltså säkerhetstjänstens instruktioner för att avrätta de här människorna, och det var ju liksom listor på alla namnen och allting. Så det erkände man då, man upprättade ju monument, och Putin besökte den här platsen då ofta ett par gånger tillsammans med polska motparter vid ett par tillfällen då under 00-talet, och Jeltsin dessförinnan. Men för några veckor sedan så gick man ju ut då i den officiella regimorganet då, TASS, som är liksom Kremls liksom officiella så att säga kanal, och hävdade motsatsen. Att nu har vi upptäckt att det var tyskarna i själva verket som var ansvariga för Katyn. Och allt det här som ni har tidigare trott på, det har varit en propagandalögn.
Det är verkligen som 1984.
Ja. Mm. Så det, så, och är det, tror de på det själva? Låt oss säga att det finns några dårar som verkligen tror på det. Men jag menar, det är ju egentligen i grund och botten bara en instrumentellt missbruk liksom.
Men Putin själv, tror han på det när han sitter med Karlsson och går igenom hela historien?
Alltså, jag vet inte. Jag tror att han, kanske inte just i specifika detaljer, men jag tror däremot att han tror, min uppfattning är att han är genuint övertygad om att väst vill Ryssland illa, att väst är ute efter det, och att det alltid har varit så under århundraden, att det går tillbaka till liksom grundandet av Kiev,
finns det
riket
något,
på 1000-talet.
Finns det inte någon fog för den rädslan då? Om man ska stillmäna.
Mm.
Jag tänker, riskpropaganda är ju så här att Napoleon invaderar, geografin är ju att det är slättland, det är hela vägen från Tyskland, Polen, Vitryssland inte Ryssland, det är inga berg, det är inga stora hav mellan, det är ingenting som liksom geografiskt avskiljer. Likadant Ukraina är en annan vektor där du kan liksom bara rulla med stridsvagnen hela vägen till Moskva. Och två gånger har det ju hänt. Först fick de ju bögstryk av mongolerna, om man går riktigt långt tillbaka. Och sen kom Napoleon och visst, Napoleon förlorade, men det var ju ändå en stort trauma. Och sen ännu värre med andra världskriget och tyskarna, det stora patriotiska kriget. Mm. Så man har ju alltid, och sen ryssar är ju inte så svenska, de bryr sig väldigt mycket om historien. Även om de reviderar den med jämna mellanrum. Så du vet, det här att de alltid, det är alltid ett hot från väst liksom. Det sitter liksom i modersmjölken. Även om man pratar med liberala ryssar så finns det där i bakhuvudet.
Jo, men jag tror också att du kan välja, det är också då att du har valt att lyfta fram och betona de delarna av historien.
Jo, man fokar väldigt mycket på det, inte på det här andra, att man väst försökte hjälpa Ryssland.
Och då odlar du ju den patologin liksom. Du odlar ju den rädslan då.
Mm.
Så jag tror att liksom, jag tror absolut att det finns där och att människor kan känna det genuint. Men det är ju också en framskapad känsla. Vi vet ju att den skiftade ju radikalt under 90-talet, början av 00-talet, så hade den inte alls samma betoning på de sakerna.
Ja, då var de väl sina egna största fiender.
Ja, det är de väl.
Och kanske fortfarande.
Hur ska man tolka svenskens rädsla för ryssen då? Finns det fog för det, eller också är det en historieskrivning för att, jag menar, rättfärdiga att vi har något litet försvar kvar? Va?
Nej, men ska vi varken överdriva eller underskatta liksom de hot som finns idag? Sen så vi har ju också haft vår historieskrivning som liksom under lång tid präglades väldigt mycket av liksom storsvenska eller nationalistiska ideal. Under 1800-talet så fortfarande fanns det ju, kunde du hitta i den svenska offentligheten liksom personer som hade en militaristisk liksom agenda, som ansåg 1905 att Norge ska liksom återbördas inom citattecken med Sverige och sådär. Va? Men det, vi, Sverige, vi hade ju tur på det sättet att vi aldrig gick i tangentens riktning fullt ut sista 200 åren. För att det har räddat oss mycket problem. Men liksom förlusten av Finland, den känner ju folk inte ens till idag.
Men det borde vi väl kunna ta tillbaka någon dag, vad fan. Ja, Sankt Petersburg är ju svenskt egentligen. Göteborg är ju, vi får ju liksom...
Ja, men precis. Men säg att liksom generationer av svenska skolbarn hade liksom indoktrinerats i det. Då hade du hittat stöd för. Och då hade vi kanske hamnat i konflikt eller dragits in i konflikter på ett helt annat sätt.
Den här ubåtsjakten som var i svenska skärgården 2014. Ja. Ja, men jag minns ju den. Det var ju väldigt tryckt stämning i Sverige. Ja, alltså det var allvarlig stämning. Mm. Och jag följde svenska liksom, nyheter. Och det var verkligen så här, wow, det här är allvar på allvar. Ja. Sen började jag följa utländsk media. Och jag fick ett helt annat perspektiv. De hånade typ halvt Sverige och sa så här, de sa uttryckligen, det här är klassisk svensk paranoia eller rysk paranoia. Och de tog det inte alls på allvar. Och då började jag ifrågasätta mig själv och Sverige, att liksom, vad händer?
Ja.
Men vi hade väl massor med ubåtar som kränkte vårt...
Jo, men vi tar just 2004.
En fastna.
Vi har ett bekräftat fall då, och så finns det ju då...
Den i Karlskrona, eller?
Ja, den ryska officiella versionen är att de navigerade fel. Vilket ju... Ja, men de gjorde ju det. Det är klart, de hade ju ingen ambition att hamna liksom på grund. Så det är klart på det sättet navigerade de ju fel. Det är vi alla överens om. Men sen liksom, vad exakta målet var, ja, jag tror inte att de hade helt...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb sista måltid. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Forad betalar kningar. Shoppa blood pudding till familien. Oka tunnelbana. Eller drika en kal norland z guld på ute serviering i bland. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som ett par kafe latte ute på torget. Per månad. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, min vän.